Podplay.
Du kanske blir intervjuad någon gång.
Tyvärr.
I en tidning eller sånt där.
Ja.
Ja, nu ska jag berätta för dig att det är även jag blivit. Du trodde inte det skulle hända, men det är så att jag har blivit intervjuad.
Mm.
För att vi har den här podden då. Nej, det stämmer.
Alltså, för att du är tandläkare och har podden, eller?
För att jag har den här podden.
Okej, okay, jag måste ta en klunk kaffe med den.
Vadå, de skrev till mejlet? Det är ingen tidning som har hört av sig. Men det är däremot en liten guldnos.
Mm-hmm.
Som pluggade i Umeå. Ja. Som hade någon skolplift.
Mm.
Och då klev Emily in med stora steg och sa, varsågod.
Ja. Hur var det?
Ja, Lisa, du kan väl tänka dig.
Var det alltså, över telefon eller fick du svara i text?
Kan man få svara i text?
Ja, det är det som jag gör ofta.
Mm.
Om det är till typ tidningar och sånt. För då, för det första så har jag koll på citaten.
Mm.
Och sen så kan man hinna tänka.
Ja, men det här ska inte publiceras. Det här ska hon typ spela upp i sin klass och säga.
Ja, det ska spela upp ljudet.
Vad vet jag? Jag bara satt där på Zoom.
Ja, det var också video.
Det var det.
Oh my god.
Vi fick se mitt otroliga ansikte i en liten kamera.
Mm.
Och jag fick se hennes ansikte. Och det gick alltså väldigt bra.
Gud vad bra.
Jag kände mig också, alltså det känns som att om någon ska ställa mig frågor om saker jag säger i podden så är det jag pratar om hela tiden. Så
precis, ja.
Det är inte så svårt. Alltså om någon ska ställa mig frågor om världsnyheter så skulle jag inte ha en sak.
Det är ju det som är tipset, att bli intervjuad eller hålla i, vad heter det, när man står på scen länge.
Föreläsning.
Ja, om saker som man kan. Då
ja,
är det
då
inget
är det
problem.
Det är helt sant. Och när man inte, alltså jag kände inte heller att jag behövde tänka på vad jag sa för att.
Nej.
Alltså jag kände att hon var en rimlig person som inte skulle klippa ihop mig och lägga ut något klipp där jag bara säger att jag hatar alla hundar, borde skjutas. Bara, fuck, det var man kör.
Bachelorette klippt. men kan du återkoppla, kan du återge en fråga?
Hon hade alltså verkligen bra frågor.
Mm.
Hon frågade mig, ja, hon frågade mycket om hur det känns av podden, och frågade mig vad som var svårt, vad som var kul. Hon frågade mig om vi kom på tidigt vad vi skulle ha för nisch eller om vi. Och då kommer jag verkligen ihåg att vi trodde ju när vi startade som att tänkte lika olika, att vår nisch skulle vara att vi är så olika.
Mm, om det är mig. Ja.
Ja, precis. Någon skulle komma in och säga, någon skulle ha en apelsin och den ena skulle säga ja, den andra skulle säga aldrig. Det var liksom det som skulle vara vår.
Det är nästan det vi har kommit på mest, tycker jag, att vi är mest lika när vi har podden.
För
att
den får bara heta lika.
Vi håller ju med varandra hela tiden. Men sen så är det ju liksom roliga avstickare där det är så här, så här skulle jag gjort, så här skulle jag gjort.
Vi reagerar olika, vi känner olika, men vi liksom, några grundpelare är lika och det räcker verkligen.
Ja, det räcker verkligen. Livslång vänskap.
Livslång relation.
Måndag, lika, olika. Jag har gjort någonting som var otroligt
nervöst. Som jag aldrig skulle ha gjort.
Nej.
Aldrig på denna planeten jorden.
Jag kände också 2 minuter innan att jag borde aldrig ha gjort det.
Nej, det är utanför allas comfort zone. Men det som driver dig är att du vet att det kan bli bra.
Exakt.
Mm.
Nästan vet att det blir bra. Annars skulle jag inte ha sagt.
Exakt. Du vet att det kommer att bli bra. Du vet att det kommer att vara il. Det är som liksom, det kommer bli il en liten stund. Det kommer bli, alltså man, vissa saker känner man alltid precis innan fuck.
Mm.
Fast det kommer att bli bra.
Och det är ofta de sakerna som är värda att göra ju. Alltså det är det som står överallt på internet.
Ja.
Gå utanför din comfort zone. Ja. Gör saker som känns obekvämt för att komma.
Other side of fear, ja.
Och det är exakt den fearen som man ska hålla på med. Inte så mycket annat. Bakgrundshistoria till det här valet som jag gjorde är att jag har väl känt, som faktiskt du också har uttryckt nu för inte så lång tid sedan till mig utanför podden.
Mm.
Att jag är så sugen att ha någon vän som är väldigt lik mig i liksom mina intressen.
Ja, det var ju så att jag råkade säga till min partner som vill, vad jag än ber om så ska jag få det.
Mm.
Så råkade jag säga till honom då att jag söker en vän. Jag säger inte att jag söker den här vännen aktivt. Jag säger bara att jag skickade ut en känsla i universum att jag söker en vän som är intresserad av samma saker som jag är.
Du söker också en vän som inte ska mejla nu till podden.
Det stämmer, Lisa, för att den är inte värd. Alltså vi kommer att träffas på ett annat vis. Mm. Utan det jag söker är en vän som tar med mig på arthouse-filmer. Alltså jag känner ofta att jag har vänner som kan tänka sig att följa med för min skull. Men jag skulle vilja ha någon som drar dit mig.
Mm.
Och det råkade jag säga till David och då var han bara tyst i 5 minuter. Och sen så sa han bara, han var så, alltså han kände att mitt liv är inte värt något.
Jag undrar om det här är en utvecklingsfas då när man är runt den här åldern, eller om du och jag synkar på grund av att våran utveckling är ganska lik.
Jag tror också att vi, innan så är det som att vi alltid haft dansen eller man haft någon i skolan, men det är som att ju äldre man blir, så det beskriver väl alla, så får man ju
den här rösten. Får man tyvärr sån här röst.
Du kan sluta fejka, det är min riktiga röst.
Paris Hilton.
Nej, men så får man ju färre vänner.
Mm.
Och man träffar kanske inte alltid vänner på ett sådant naturligt sätt. Det är egentligen när man går ut skolan.
Mm.
Om man inte träffar dem på jobbet då. Men oftast det som är ju att man ska ofta jobba på samma jobb väldigt länge. Skolan känns som man går 3 år i gymnasiet, sen träffar man ju nya vänner.
Ja, och då har man ofta inte vänner som är så lika. Alltså det är som att man tar ju bara någon.
Ja, de som är man, de typ, som man klickar bäst med.
Det är faktiskt, man tar typ någon som är lika cool eller lika slags snygg. Så där håller man på.
Det handlar bara om en social stege. Mm. Så man måste bara stå på samma.
Men då är det som att både du och jag är in någonstans nu då, där vi känner att det är ett litet hål någonstans i magen där det är så här. Jag känner, varför har jag inte en kompis som kan komma på 10 minuter och dricka ett glas bubbel med mig, prata mode. Och utveckling i liksom personlighet. Vi har ju väldigt, har så många olika som alla känner.
Mm.
Men det är som att du har ju en sak i mig som jag, ja, och liksom jag älskar som, mest av allt.
Ja, och sen och så, man kan känna att vi kanske inte kan fylla hela våra...
Nej, hur ska vi kunna göra det?
Vi är för tillräckligt olika som den här delen i podden heter.
Exakt. Och som jag känner med Charlotte liksom, till exempel, hon bor i Stockholm. Alltså jag skulle bara vilja ha enkelhet.
Ja.
Och det har jag kanske känt i... Alltså uttryckt i kanske, ja, men några månader. Och då har det också blivit när jag säger det till Henrik och jag kanske pratar om det liksom smått med kompisar, familj och sånt. Så blir det ju som att man börjar tänka, vem skulle det här kunna vara?
Mm, man sätter på sig glasögonen.
Exakt. Och då är det en tjej som har varit en av de här som jag har tänkt på. Att jag har liksom alltid tyckt extra mycket om i min vuxna ålder.
Mm.
För bakgrundshistorien är ju också att det här är en tjej som bor i Uppsala. Som är typ lika gammal som oss. Som har levt något slags parallellt universum med oss. Hon känner samma personer, men vi har ju aldrig umgåtts.
Nej.
Alltså du och jag och hon pratar jag om nu.
Mm.
Hon är också mycket coolare och snyggare än vad vi var.
Utan tvekan. Så låg vi några steg under.
Ja.
Om man säger så. När man skrev gästlista till festen så såg hon 1 av 2. Och längst ner stod Emelie Lisa överkryssat för absolut inte komma. Ta med sig egen CD och ta över hela festen. Det är ingen vill ha dem där.
Alltså vi stod aldrig med på listan. Vi ringde ju.
Exakt. Jag tog reda på numret. Lisa var tyvärr tillräckligt orädd för att ringa oss. Och det vi ofta gjorde var ju att vi gick på festen med yngre personer. För då tyckte de, wow, kommer 2 äldre tjejer.
Det har jag fortsatt med hela livet.
Funkar jättebra.
Alltså jag kör ju det med pojkvän och festkompanjoner. Så då är det bara överlägsen alla rum. Vi passade ju verkligen inte i ungdomen, jag och hon.
Nej, nej, nej.
Men i min vuxna ålder så har jag märkt att hon har dragits mer till mig. Och jag tror att det var det som behövdes.
Mm.
Hon har varit intresserad av min blogg som jag hade förut. Hon lyssnar på podden. Hon har alltid liksom peppat mig på ett sätt som jag har känt har varit genuint.
Men så tycker jag man kan känna. Det finns ju andra från Uppsala som jag tycker gör stora saker. Eller som man har växt upp med, som man kanske inte är så nära. Men som man ändå kan känna, gud vad häftigt att det kan kännas som en liksom binta.
Ja, eller Helle.
Ja, exakt. Exakt.
Helle, alltså goda hjärtan från
Helle,
Uppsala.
Helle, Bimpa, Sin. Jag kommer nu säga något de, som det gäller. Och om jag glömmer dig, I'm sorry, men det är säkert du också. Binta, Helle, Klara, Nilsson.
Gud.
Det är trissen som jag tycker, de gör saker, det händer något. De är liksom också aktiva på sociala medier så jag får se vad som händer dem. Det händer säkert jättemycket för folk som jag aldrig får veta. Och de som jag känner liksom att jag blir närmare dem och skulle kunna tänka mig att skriva till dem fast vi inte hörs.
Exakt. Och det här är också en sån tjej. Vad ska vi kalla henne? Jag tycker hon ser ut att heta Nathalie.
Okay.
Och för några dagar sedan så lade jag upp en story på en tjej som heter Sara som är med i ett program som heter True Love. När jag hade lagt upp den här Sara så kunde jag verkligen skilja agnarna från betet.
Mm.
Därför att de som förstod sig på Sara i min DM, det är min det var helt sjukt. För att vissa fattade ingenting och tyckte bara att hon kom in och tog Majmas kille och liksom hon kom in och gjorde så att en kille blev störtkär i henne på en dejt. Så han lämnade en tjej som hade varit med i flera veckor. Och såg man utifrån så var det fullt normal sak som hände.
Mm.
För att varför har de inte kommit närmare de andra två innan? Och varför blev de här plötsligt kära? Mm. Exakt så ska det gå till.
Det här kallas
hon säger så otroliga saker, den här lilla Sara. Hon är 22 år och bara fattar allting. Alltså verkligen allting. Kolla på True Love och på Sara om ni känner er intresserade av varför. För jag orkar inte berätta mer om det. För jag vill komma fram till det värsta som jag gjort i mitt liv. Men jag vill komma fram till nervositeten. Och det var att Nathalie då skriver i min DM att hon är helt otrolig, den här Sara. Hon håller med, hon kunde liksom citera vad Sara hade gjort. Och jag kände exakt samma saker. Och då kände jag så här: okej, det här är rätt person för mig. Det här är min person liksom, som jag ska nu testa med om hon kan bli nära mig. Om vi kan bli kära helt enkelt. Det som känns skönt är att jag vet ju redan att hon gillar mig mycket. Så att det är ett skönt utgångsläge.
Ja, ni börjar inte helt cold.
Klockan är bara 9 på morgonen. Och jag känner att
ikväll kommer det hända.
Ikväll kommer det hända. Men jag är ju också i, som jag ska berätta senare i podden, i en utredning för ADHD.
Mm.
Och jag har börjat tänka mer, vad är min lust? Och vad skulle kunna vara min diagnos då?
Mm.
Om det nu är så att jag har den diagnosen. Någonting har jag i alla fall.
Något fel är det.
Så att jag ger en halvtimme.
Åh, det var länge nu.
Alltså, det kändes ju jättelänge.
Sitta på händerna.
när jag får lust så känns det som att jag sitter på ett tåg i 300 km i timmen. Mm. Och att jag ska försöka då stanna det tåget. Ja. Det är väldigt svårt, men jag kan i alla fall sitta på en halvtimme till.
Så. Åh gud, jag förstår ditt liv mer och mer, så jag förstår ju nu. Alltså, jag vet ju hur det är när du får dem där. Det måste göras nu, för jag har ju verkligen, när du säger, ska vi göra det här, då säger jag ja. Och då tänker jag, i framtiden. Och du hör, ja, prick nu.
Ja,
och då blir det prick nu, kanske.
Jag känner efter en halvtimme, jag vill fortfarande träffa Nathalie. Hon har några barn där hemma. Mm. Så jag känner att det är ganska gränslöst att fråga, ska vi ses ikväll? Du känner,
vi vet inte när folk som har barn kan ses och inte.
Verkligen inte.
Kan de göra det, eller kan de aldrig det, eller vi vet inte.
Så jag ursäktar mig och skriver att jag vill jättegärna ses idag om du kan, förstå om du inte kan på grund av din liksom, familjesituation. Mm. Hon berättar för mig att hon liksom, aldrig brukar göra såna här spontana saker, men hon tycker också att det känns rätt. Mm. Så plötsligt ska jag nu på dejt då, kompisdejt. Och jag blir så nervös. Hon skriver till mig, nu är jag så nervös. Så vi är så öppna med varandra att vi tycker att jag känns nervös. Så vi ska träffa en ny person. Jag kan inte minnas att jag ens har sagt ett ord henne.
Nej, det tror jag
inte. Hon gick också på vårt gymnasium, visste du det?
Nej.
Nej, inte jag heller. Det var faktiskt ganska skönt när jag berättade för henne. För hon kommer inte ihåg mig någon gång.
Nej. Men jag vet inte, jag känner inte att vi typ ens har sett henne face to face. Nej, jag, det var bara att hon fanns på sociala medier. Jag var med på bilder med andra killar som jag tyckte var snygga. Så jag typ,
han såg henne på Facebook. Alltså, överallt.
Det är helt framförallt.
Jag bokar bord på stationen klockan 18 och där sitter hon när jag då kommer runt hörnet. Och då slår det mig. Det här är så jävla mycket värre än att gå på dejt med en kille.
Alltså det är som att killar, som vi sagt tidigare, det är bara små djur. Alltså det är en katt, man pratar med ett barn, det känns inte som att de registrerar saker, det känns inte som att det händer på riktigt.
Jag känner mig så jävla överlägsen då. Jag vet exakt hur jag ska bete mig.
Exakt, det är där, oj, och ska jag imponera på en 4-årig.
Ja, verkligen. Verkligen.
Men nu sitter du tyvärr en vuxen madam som har hela hjärnan full med stoff.
Jag känner ju, alltså när jag kommer in, hon ser mig.
Ja, hon uppmärksammar, hon ser och noterar. Mm. Alltså det känns som att man kan inte spela någonting, för det är det pinsamaste man kan göra då. Då ska man låtsas vara världsvan, då ser hon igenom det. Alltså, man känner bara att kvinnor har syrblick.
Jag får bara landa i då, vi båda vill ses, det här kommer gå bra liksom. Mm. Men det blir ju också, man vill ju imponera på varandra. Och du, som vi har pratat om så många gånger också, både i och utanför podden, hur hemskt det är att förklara sig själv när man är ensam.
Innan folk vet vem man är, för man kan säga vad fuck som helst.
Nej, men alltså, kan jag få med mig en vän som jag kan få spegla mig, så att du kan få se att jag är på riktigt.
Ja, exakt. För man känner att man är bara, hur ska jag förklara vem jag är? Ska jag säga, jag är en ganska rolig tjej, snabbtänk, håll käften. Mm.
Så det som händer är, när jag sätter mig ner, är att jag säger bara, fan vad sjukt det här är. Och hon bara, ja det här är så sjukt. Mm. Och vi beställer en bubbel, så kan vi i alla fall prata om det och sånt. Men jag känner ju liksom att jag är inte mig själv, alltså jag är skakig liksom, nervös. Hon känns så lugn. Jag känner att jag kan se på folk när de liksom skakar lite på munnen, eller du vet, man blir lite fumlig.
Man blir jättefumlig.
Ja, man tappar saker.
Det är...
Ta ner glas och sånt. Det
som man aldrig hade gjort det annars.
Nej.
Och ju mer man tappar saker, desto mer stressad blir man. Och vad händer då? Man tappar bara mer.
Mm. Men alltså, när vi kom över det där värsta nervösa, eller jag ska jag säga, men hon sa att hon var nervös, hon såg inte nervös ut på, tror jag. Då hade vi sådana samtal alltså. Det börjar ju också, det är så gulligt när man lär känna varandra, för att man börjar med att berätta om dagen.
Mm.
Och så ska man spegla sig i det. Ja, jag har också varit lite trött i morse, eller hur det kan vara. Man öppnar ju först världens minsta lilla Alice i Underlandet dörr. Alltså som man kan öppna bara med nageltippar.
Ja, det.
Så går man in där, trycker sig in där tillsammans.
Båda ska in genom den minsta
dörren.
Men det är väldigt low stakes, för man öppnar bara den minsta dörren. Gud, så man kan dra sig ur när som helst.
Men hade man klippt 2 timmar, för jag tänker ofta, idag ska man bara skrapa på ytan. Men alltså, jag skrapar aldrig på ytan.
Nej,
och det är tydligen inte hon heller.
Nej, men och får man kontakt så går det jättesnabbt att dyka rakt ner i poolen.
Så att det som hände var att vi pratade om dagen, vi pratade om livssituation, och sen går det i ilfart in i så här, trauman, pinsammaste saken man har varit med om, olagliga saker man har gjort. Alltså det var bara, det finns ingenting som jag har varit med om i mitt liv som inte jag har berättat för Nathalie. På alltså 2-3 timmar på stationen. Det var helt sjukt vad vi öppnade oss. Och vi pratade så högt. Alltså folk runt omkring måste ju, alltså, vi pratade om saker man inte kan prata om.
Spela in det, så blir det mer intressant än min intervju.
Men spela in det, så hamnar vi i fängelse. Alltså det var helt sjukt. När vi har varit på restaurangen, då går vi vidare till ett ställe som heter Frenchie, där vi träffar min syrra och hennes kompisar. Och så, vi äter trevligt, sitter och pratar. Och det som blev så mysigt då var att då kom ju vi dit som kompispar.
Mm.
Och även om vissa där visste att vi träffades första gången, så var det också ett väldigt bra sätt för oss att bli närmare. För att andra såg oss, om de här kom tillsammans, och hon och jag satt ganska nära och pratade med de andra, och de frågade, vad har ni gjort?
Ja.
Och plötsligt har vi något som vi har gjort, som vi kan berätta om.
Det där är verkligen samma som att ta med en, alltså om man har någon kollega som man gillar lite.
Mm.
och ta med den till någonting.
Det är otroligt.
För då kommer folk säga okej, du känner Lisa. Ja, ah, och då har man fast man på jobbet så har man bara då är man inte så kopplade till varandra. Mm. Men utanför i en ny grupp
så jobbar man precis på samma
ja,
jobb.
Ja, då är man precis hur ja. Nära varandra som helst för att man träffas varje dag.
Sen går vi till Birger Jarl. Goa gamla.
Mm, där har jag inte varit på 8 år sedan.
Det behöver du inte heller. Nej. Kan jag säga. Men vi hade supertrevligt och en av de killkompisarna som är Sofis kompis då som var på Frenchie följer med till BI och där börjar vi prata om varför killar säger så ofta att tjejer är så här gold diggers och de är drinkluder och vad hela den grejen kommer ifrån. För killar är ju verkligen så här tjejer kan göra vad som helst för dricka. Alltså så.
De säger också tjejer kan om man är tjej då kan man bara vifta på kjolen och sen får de gifta sig med Elon Musk och så blir killarna själva avundsjuka för den enda som gifter sig med Elon Musk är tyvärr de själva.
Så det jag och den här killkompisen kommer på då är att vi ska göra en tävling där jag köper in en flaska champagne
och så ska jag se vad som flockas.
Nej, det här gör vi, det här är faktiskt helt otroligt. Han får hålla i flaskan och till 10 tjejer testa att hälla rakt i deras mun. Jag ska hälla i 10 killars mun. Ska se vad som händer.
Jag vet exakt hur det går. Sluta killarna styr med öppna stjärthål och munnar.
Så alltså, de såg ut.
De säger gör vad du vill med mig, säger de.
Emelie, jag fick se 10 killar som öppnade sina strupar som små lammungar till salt.
Och där hade du kunnat stoppa ner vad som helst, de hade inte sagt nej.
Det var helt sjukt. En av 10 av tjejerna.
Ja, alltså,
de andra bara, vad fan håller du på med? Nej.
Rör inte mig.
Nej, rör inte mig. 10 killar. Alltså de såg ut
100% öppna käften.
Jag tog också flaskan högre upp än vad jag behövde så att de behövde göra så. Helt sjuk rörelse.
Och sen efter bebis som ska amma det som alltid.
Det är så jävla äcklade. Vi skrattade så mycket. Så de såg ut. Alltså killar gör vad som helst.
Jag vet att de gör det och de gör vad som helst för pengar också. De är både goldiga drinkluder med allt. Men de bara projicerar på oss.
De projicerar hela sina personligheter.
Jag vet, hela tiden. För de är arga. De sitter bara med och tänker arga, kränkt. Mm.
Tjejer är verkligen i en destruktiv relation med alla killar. Det är det vi håller på med. Vi är sponsrade av fantastiska HelloFresh. Mm. Alltså, jag och Henrik har så trevligt i köket.
Ja, det är trevligt i mitt kök också.
Är det det?
Absolut.
Du tjatar inte på David.
Alltså, för första gången i vår relation så kan han laga mat och jag kan bara gå ut i rummet.
Och det blir jävligt gott.
Det blir jävligt gott, det.
Alltså, man får en sån kick av att laga sånt man aldrig skulle laga. Mm. Alltså, såserna som blir... Man behöver liksom skära upp lite vitlök och lägga in lite timjan. Och sen är det liksom en färdig rödvinssås och så bara...
Ja, jag var helt... Alltså det som är faktiskt som HelloFresh har jävligt mycket cred för är de där färdiga små kryddblandningarna. Mm. Då står det bara mumbo jamba på och så får man bara lukta. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Och så smakar det helt perfekt.
Man mår så bra också av att det inte är något svinn. Alltså man får ju exakt det som man ska använda.
Jag får inte en stor ingefära.
Nej.
Som jag aldrig kommer göra slut på.
Nej, det gör du verkligen inte.
Nej,
jag och Henrik har faktiskt valt 4 portioner 5 dagar i veckan. Så gör vi också matlådor och fryser in.
Det kan man göra när man har stor frys som du har. Jag har en liten frys. Så för mig är det viktigt att dels är jag, som jag kanske har nämnt tidigare, väldigt svårt för att äta samma sak flera gånger. Får jag liksom en ick, som det heter, man får det på killar. Men jag kan verkligen få en ick på mat. Mm. Och då, alltså, you couldn't pay me to eat that shit. Men så att för mig är det väldigt viktigt att det inte är för mycket. Mm. Och därför har jag tagit 3 måltider bara. Och det är ungefär vad jag liksom brukar planera för själv. 3 måltider. Och
sen, gånger 2 personer då?
Gånger för 2 personer. För det får inte bli för mycket till matlådor för mig. För att då kan det bli panik. Så att jag har verkligen tagit med en mindre dos. Och det är helt otroligt.
Och då kan man ju gå in och välja på hemsidan väldigt enkelt. Mm. Även jag kan göra det. Mm. Bland 18 olika rätter. Och då kan man välja olika preferenser. Om man är pescetarian, vegetarian. Mm.
Det är livsviktigt.
Att man kan välja
det. Det är livsviktigt.
Det är också kul.
Det är jättekul att sitta där och leta. Jag sitter där, ska vi välja för alla veckor?
Ja.
För att det är så jävla kul.
Det är nästan som, Emelie, vet du vad det är för känsla? Shoppa.
Du har helt rätt, det är internetshopping man får. Klick. Och så gärna bara pring.
Som man redan har betalat för.
Ja, det är så trevligt. Och alltså för mig är det också livsviktigt att jag får välja dem där. För kommer det hem en korv, då kan jag inte äta den måltiden. Nej. Men när jag får sitta där och välja och allt ser så jävla gott ut.
Ni är nog få som lyssnar som inte vet vad HelloFresh är. Men vi kan ju berätta att det är ju då en matbox som kommer hem i brevlådan. Om ni inte redan har förstått det. Mm. Och med våran kod,
lika olika,
så får man
nästan 1000 kronors rabatt. Närmare bestämt 925 kronor.
På sina 4 första boxar. Och man kan ju avsluta prenumerationen när som helst. Så ni kan ju gå in, använda våran kod, lika olika. Ta de här 4 första boxarna på superrabatt. Och sen bara avsluta.
Men ni kommer inte vilja avsluta. Utan ni kommer vilja fortsätta.
HelloFresh.se. Alltså dagen efter så måste jag kontakta henne direkt därför att då känner jag ganska mycket skam.
Mm, mm. Man har sagt, alltså, varför får man skam om att berätta saker som man står för och som har hänt en? Det är något, alltså det är så hemskt att man alltid ska få skam när man har släppt lite på liksom kontrollen, på händningarna.
Och vi tjejer gör ju det så mycket.
Jag blir tokig.
Alltså när vi har både druckit och pratat för mycket om oss själva och berättat saker som vi inte borde ha gjort i livet och sånt. Alltså det är så här en triss i, alltså det är, man vinner inte pengar i alla fall.
Triss i skam.
Och hon berättar att hon liksom har ångest också för kvällen och sådär. Så att vi har liksom fortsatt en öppen dialog. Mm. Alltså det var en så härlig upplevelse. Och vad som än blir mellan oss. Jag tror verkligen vi kommer ses igen. Sen vet jag inte så här hur nära vi kommer bli. Eller hur mycket hon har tid för mig i sitt liv och så. Så var det verkligen en positiv upplevelse. Och om man känner att man är sugen på att ha en till person i sitt liv. Som kanske är mer som en förlängning av sig själv. Alltså man letar upp någon som är mer lik än sina nuvarande kompisar.
Mm.
Så kan jag verkligen rekommendera det, att kanske under några månader speja lite sen. Vilka har jag? Lite som vi har pratat om förut när man vill ha kompisar. Vi har ju gett tips om det här.
Ja.
Kolla på din liksom granne, syrra, vem är det och sådär.
Alltså och liksom det man kan göra är ofta, det känns som att man ofta kan hitta folk genom andras gäng liksom.
Mm, verkligen.
Och att om du inte klickar med den personen som du känner sen, den här är inte så nära, men den har kanske ett gäng vänner och där i kan det finnas någon som passar för dig. Samma som när man letar efter en kille så, och åker man med när någons kompis pojkväns gäng ses och så kolla vad, det finns ju 4 singlar, 2 ser ut som skit. Så då går man och tittar på de andra 2. Vem har man kunnat?
Ja, men det som är grejen är att ofta har man ju personer runt sig som kanske har levt bredvid, alltså i samma stad eller jobbat på samma jobb, som kanske ler lite extra mot en. Eller man ser att den får lite spark när man pratar. Man känner att den här personen tycker om mig. Liksom. Mm. Och det kanske också är det man ska börja leta efter och svara på. Därför att jag känner i alla fall att ofta vi människor känner att så här, det blir direkt, om någon visar intresse så är den lite underlägsen.
Mm, exakt, för det har vi fått lära oss då. Det är den som jagar som...
Exakt, och så är det ju med killar också.
Ja, ja, ja.
Men man kanske ska vara bättre på då att tänka, gud, den här personen kanske tycker om mig för att vi är lika, för att den känner igen sig själv i mig. Och det är ju så himla fint att börja på ett utgångsläge där man redan vet, den här personen tycker om mig.
Mm.
Det är ju så himla fint.
När du säger det faktiskt, när man är i större grupper, alltså ibland kan jag känna att om folk inte har träffat mig, och så säger jag en kommentar och så kan vissa skratta jättemycket.
Ja.
Så att jag nästan får titta en gång till. Hallå! Oj, var det något kul som hände, tänker jag.
Ja, ja.
Och det var jag som var det roliga som hände. Men jag tyckte inte att det var så kul. Nej. Så att jag hade inte skrattat rakt ut.
Men de har antagligen då inte kompisar som säger sådana saker.
Exakt, det är det jag menar. Och då om de tycker att det är kul, så har jag ju fler. Where that came from. Alltså, det är liksom, vi kanske kan få en kontakt.
Ja, man behöver inte heller skämmas, tycker jag, för att... Alltså för att jag känner att jag har jättebra vänner. Jag älskar mina vänner.
Ja, ja, jag med. Men som vi sa, alltså en vän eller 2 vänner kanske inte kan fylla hela en dagsbehov. Alltså man kanske behöver ta en tablett då och då.
Ja, verkligen. Det, alltså to be continued. Men det här var, det var en så positiv upplevelse.
Man ska också komma ihåg, ni som bor kvar i era hemstäder eller som flyttar och kommer hem till era hemstäder. Att folk är inte som de var på gymnasiet när de är 30 år. Utan saker kan ha hänt däremellan som har gjort att ni har växt på olika håll till samma plats.
Precis. Verkligen. Jag har som sagt anmält mig till att göra en ADHD-utredning.
Sveriges nästa ADHD-utredning.
Det hade man kunnat ha på TV.
Verkligen. Då kan jag säga, 5 kändisar gör ADHD. 100% skulle ju få ADHD om de gjorde en utredning.
Ja, men typ. Och det sa de också när jag ringde och bokade tid. Att,
du är den 8:e influencer som ringer idag.
Nej, inte ringer idag, men att det är väldigt många. Och att det är ju vanligt i min bransch.
Ja.
Men det börjar med i alla fall att vi hittar en tid för några dagar sedan. Och sen får jag ett sms där jag ska göra 5 test.
Du ska svara på frågor, vilket inte är så lätt.
Nej, alltså det är lätt att svara på frågor, men det är svårt att logga in och hitta frågorna och sådär på 1177, men jag klarade det. Alltså det var som en förlängning av de här ADHD-testerna vi
man gör på internet.
Ja, precis. Så att många av de frågorna kände jag igen, och det var samma. Så här, kan du avsluta en uppgift som du har börjat med? Har du svårt att sitta still? Sånt. Men det var en test liksom om alkohol och drogvanor, något test om aggression. När jag hade gjort det och skickat in det, så går en psykolog igenom det, så att hon i det här fallet då vet vad hon ska ställa för frågor i nästa möte, som är ett bedömningssamtal om jag överhuvudtaget ska få en utredning.
Behöver en utredning liksom.
Exakt. Och det var ju alltså jättedränerande, det samtalet. För då gick hon ju bara in på de svaren som jag hade svarat.
När det var intressant liksom.
Ja, och som var så här avvikande från det normala. Och jag kom på då också att jag har aldrig... Alltså jag, antingen så sitter jag i en intervju och då pratar jag ju bara om det positiva. Och det gör jag också för att jag får ju frågor som, hur får du till allt det här? Hur liksom...
Då frågar ju folk, hur lyckas du vara som det är?
Ja, varför är du alltid så glad?
Säger, varför funkar med ditt liv lite.
Exakt, ja. Och det pratar vi ju också om. Varför funkar inte mitt liv? Det kan jag ju prata om i podden. Jag kan ju prata om med min mamma och pappa när jag är på mina lows. Liksom att nu...
Mm. Varför blir det alltid så här mycket för mig? Ja. Och varför blir det helt overload igen?
Men jag har aldrig, som jag gjorde då, fått berätta både om det positiva och att det positiva kanske har en negativ bakgrund. Och tvärtom.
Mm.
Och det var så... Det var som att jag nästan för första gången öppnade hela mig själv. Och att någon lyssnade och ställde rätt frågor också. Alltså, ja, det är hennes precis. Jobb.
Hon jobbar med det.
Och när vi hade haft halva samtalet så säger hon till mig, vet du Lisa, jag tror bara att du är jättekreativ och liksom positiv person som är lite slarvig och alltså så, som jag ju också har tänkt om mig, alltså, om mig själv. Mm. Ja. Så jag tror inte att det är säkert att du behöver den här utredningen. Då säger jag, nej, så kan det absolut vara. Alltså jag känner ju att jag har problematik, men jag har ju klarat mig genom livet. Dock så vill jag tillägga två saker, sa jag till henne. Nummer ett är att jag har fått belöning hela mitt liv för att vara glad och för att jag liksom kan skoja bort saker och att det kanske också smittar av sig på det här mötet, sa jag. För att hon sa...
Du är
sa,
bra på att lägga in allting i bubblor.
Precis, för hon sa att de som vi utreder ofta är ju personer som inte klarar av sina liv.
Mm.
Som har betalningsanmärkningar, som inte går på sin tandläkartid och sådär. Och jag berättade för henne den gången 2016 när jag skulle börja gå till psykolog, när jag ju hade problem i min relation och på jobbet och bara låg i sängen.
Mm.
Om du minns, du skulle hjälpa mig med Försäkringskassan, så det kommer du väl ihåg?
Om jag minns. Jag minns bulan du hade i skallen.
Ja, som jag hade orsakat mig själv, ska sägas. Och att jag ju går till psykologen och är ju helt förstörd, men jag gråter inte en tår. Jag skojar med henne och hon säger innan vi är klara, Lisa, du behöver inte gå till psykolog. Du har ju liksom inget här
nej,
att göra.
Nej, sitter jag och garvar.
Ja, och när jag berättar det för henne så ser jag hur hon bara, ha, okej, okay, typ. Men då måste du nu i det här mötet öppna dig för mig.
Ja, nu får du säga.
Berätta vad som är jobbigt liksom. Ja. Skratta inte bort det. Och det var ju också jättespeciellt att bara bli avklädd liksom.
Mm.
Och sen så kom vi också fram till, när vi fortsatte mötet, lite på ny premiss. Att jag ju har privilegiet att ha råd att ha anställda som hjälper mig med min ekonomi, i princip öppna mina brev, jag har råd att ha hemstäd, jag har råd att ha någon som tvättar åt mig.
Du har helt rätt.
Och då kom vi fram till
att det går att ha ADHD om man har pengar, för då kan man liksom lisa bort allt det här som man inte klarar av, som samhället säger att man ska göra.
Precis, och då kom vi fram till att hur skulle mitt liv se ut om jag inte hade råd med alla de här sakerna. Och då blev, alltså, min första känsla var ju bara då att jag var så ledsen för alla som lever det livet, alltså alla de tjejerna som...
Och alla som är i din situation som har tre barn.
Alltså då, det blev... Alltså,
då misslyckas man dagligen med att hålla koll på grejerna. Så ens barn kommer utan strumpor och man har glömt att det skulle vara gympa på sig. Och, sen, alltså, och det blir så pinsamt och folk skammar dig så mycket för att du glömmer saker med dina barn. För det är det viktigaste du har.
Mm. Och jag sa ju det att liksom, om inte en person i min närhet har skrivit upp att jag ska vara på ett ställe en viss tid, då har jag ingen aning om att jag ska vara där.
Nej.
Och hade jag varit själv så hade jag säkert skrivit fel tid.
Mm.
Ja, och allt sånt. Så då i alla fall i slutet så sa hon att jo, men jag känner nu när vi liksom fortsätter på en annan bana.
Det var väl förra veckan du gick till, det stod i din to-do, gå till Synsam på Sysslomansgatan i Luthagen.
Mm.
Och sen skickade du till mig, vart är det jag ska gå? Jag är inne i stan nu.
Mm. Och det är för att jag inte har tittat där.
Då nej,
jag...
du kan inte, du läser inte det. Det står med för, det är för många bokstäver bredvid varandra.
Verkligen. Och jag vet att det är för långt. Vet du vad som också är? Jag vet vart Synsam ligger.
Exakt.
Jag har en Synsam.
Ah, det finns en Synsam. Mm. Är det svårt att hitta till det? Nej, jag går dit bara.
Ja. När jag var där, då hade jag ingen tid där.
Jag kommer dit och ser det finns fler Synsam, va?
Nej, men hon säger i alla fall att vi ska göra en utredning på dig. Så att nästa steg är ju att jag ska åka till kliniken. Och jag tänkte även att du ska få åka med. För
ja,
du ska ju vara min
närmaste
anhörig.
Mm.
Så man också behöver någon som går i god för hur man har varit i skolan och sånt. Och när jag lägger på, då ringer alarmet att jag ska ha möte med kliniken. En timme för sig.
Ja.
Då känner jag bara, alltså, helvete!
Ge mig en utredning! Hur känner du om de skulle säga att du ska medicinera? Skulle du vilja göra det?
Alltså, det skulle vara jätteskönt om jag... liksom, jag har ingen aning om hur ADHD-medicin fungerar. Eller så. Jag känner inte att jag har någon aggression eller något sånt där. Men jag såg ju på Julia Fransens story som la upp för några veckor sedan. Att hon testade att göra ett prov, ett skolprov.
Mm,
utan medicin och sen med medicin. Och att det tar bort så här, impulsivitet.
Mm.
Och att man tänker på annat.
Mm.
Att man kan koncentrera
man
sig. Ja.
Ja,
så det skulle ju vara jätteintressant om, att se vad som skulle hända då. För att jag tror inte riktigt att jag förstår hur mycket jag hela tiden skjuter undan.
Mm. Hur mycket du får kompensera.
Det som jag är. Alltså den stressen som blir av att jag aldrig har koll på någonting och vill ha koll på allting.
Mm. Du, det är verkligen perfect storm. Alltså. Men det är nästan som att ditt kontrollbehov är det som har gjort att du har överlevt.
Mm.
För att du har gett dig fan på att du ska ha koll på allt. Du tänker hela tiden och du kommer upp och då, nu måste jag tänka på det här och nu måste jag tänka på det här.
Ja, men hon sa ju det. För jag bara, när känner du att du blir som mest liksom stressad, när mår du som sämst? Jag bara, men det är typ om jag har en inspelning och så sa jag massa saker. Hon bara, men vadå, har du hand om allt det där? Hon bara, det kan ju inte en person utan nej. Diagnos ha. Nej, då sa jag, nej, det stämmer säkert. Men alltså för mig är det helt sjukt att handla om det, för då ska jag liksom ha någon som ska hjälpa mig att när tåget ska gå, för den här kanske gästen, jag ska plocka ut alla kläder, det blir fel storlek. Alltså det är ju hela tiden små bränder som jag håller på med, plus att jag ska ha hand om det stora liksom. Hur ska produktionen bli? Jag är ju alltså verkligen producent i varenda grej jag håller på med. Och alltså the star också, som jag ju alltså, ja, det är faktiskt alldeles för mycket för mig. det ska bli jättespännande. Och jag är jätteöppen, så jag känner mig inte rädd för liksom, att medicinera. Jag tycker sånt är lite kul. Det är som, alltså jag gillar ju att testas nya saker och se vad som händer liksom. Och jag tror att ju mer går in i de här rummen också och tänker så här, hur är jag egentligen och vad har jag varit med om och hur mår mitt huvud, så känner jag ju mer och mer att gud, jag kanske anstränger mig alldeles för mycket, jag kanske inte behöver anstränga mig så här mycket. Men det händer ju väldigt roliga saker kring mig för att jag är så här. Alltså det är ju, jag planerar ju liksom en fest samma kväll som jag har jobbat hela dagen och kanske egentligen borde vila, så att det händer ju mycket kul liksom. Men jag blir ju också helt slut då. För att när jag sitter på det där tåget i 300 km i timmen så har jag bara ett val, och det är att boka bord ikväll.
Det är att boka bord, och då får du börja googla, vilket du inte gillar så mycket.
Nej.
Försöka hitta, komma på vart det ligger. Det tar ju kraft och energi.
Ja, men det går ju för att jag tycker att det känns kul.
Jo, det går för att du vet alltså, hur kul det kommer att bli kul. Sen.
Ja. Men sen, jag tar, liksom, det är alltid också ett steg för långt, för då är det så här, nu har jag en outfit i den här färgen, ska jag kanske ha ett tema? Ska jag ta fram kläder till alla?
Ah, just det. Det är verkligen det där du gör. När du planerar en fest, så bjuder du in dina närmsta 20 vänner. Samtliga av dessa har dig som smakråd. Du är deras vän om hur de klär.
Nästa steg, vet du vad det är? Nu måste tänka, har någon varit med om något i livet? Någon har fått ett nytt jobb. Okej, jag tar med mig den där flaskan champagne. Jag skriver ett rim.
Den. Alltså, vad lugnt det blir.
Ja, vad lugnt det blir. Och det som är grejen är att jag är hela tiden på gränsen. Så om någon frågar då, kan du ta med en laddare till mig? Då kan jag ju bara säga, men
hur kan jag be om en laddare? För du har redan så mycket i huvudet.
Ja, så är det verkligen. Ja. Fy fan. Ja, men det blir spännande.
Det kommer bli kul för dig att göra. Alltså jag skulle vilja göra en utredning, för jag älskar att bli testad. Jag skulle bara vilja göra alla olika test. Bara få sitta och trycka på en knapp, lyssna på ett ljud.
Kan inte du läsa här hur utredningen går till, så jag vet? Du har gjort
steget screening. Då är det bedömningssamtal, du får svara på frågor. Sen får du veta om du går vidare på att göra en utredning. Och du fick ju då, du ska göra en utredning. Först fick du ska inte göra en utredning. Come on everybody. Och då sa de, okej, du får göra en utredning. Då går man på psykologintervju. Då får man fråga om sin uppväxt, hur man har funkat i vardagen, hur man har funkat på jobbet eller i skolan. Sen är det dags för anhörigintervju. Inkliver Emily. Psykologen intervjuar din anhörig och går igenom frågor om din uppväxt och hur du var som barn. Anledningen till att man gör en anhörigintervju är för att det ofta kan vara svårt att minnas de första åren. Och jag vet inte dina första 5 år, men från och med där vet jag allt.
Och det står också, det kan vara en lärare, så att det kommer inte vara liksom, hur var du när du var 2 år?
Ja, och jag har ju full koll på vad som hände mellan du var 6 och 32.
Ja.
Sen är det dags för testning, psykologtestning. Du kommer få genomföra en rad olika tester i syfte att ta reda på dina kognitiva styrkor och svagheter. Exempelvis vad gäller minne och koncentrationsförmåga.
Det är mitt värsta. Och minne och koncentration är mitt absolut värsta.
Mitt absolut bästa. Alltså det jag vill nästan göra är bara för att de ska säga, åh, toppbetyg.
Frågan är det på andra intervju.
Psykologtestning, kan man få testa den nu? Och kan man få höra ungefär hur många procent över man ligger? Är det okej? Okay? Kan ni säga 99%?
Det kanske är bra om jag gör testet, så att ni vet att jag inte har det när jag gör det.
Jag tror ni ska använda mig som baseline. Ska jag göra testet så man kan jämföra?
Det märktes också så tydligt på de här första 5 testerna som jag gjorde online. Att de försöker att se om jag kanske är autist. Alltså inte just jag då, men de här testerna.
Om man är på autismspektrat. Det är många som har kombination av ADHD.
Ja, det var det verkligen.
Vad tyckte du att det var för frågor då liksom? Blir du ofta överstimulerad av ljud eller?
Ja, jättemycket ljud och material. Och
det har ju Charlotte.
Svårt att förstå ironi. Och
hon har ju på sig bara tröjor som är hur mycket som helst.
Ja, men också så här, känner du ofta i sociala sammanhang att du säger någonting och sen så blir folk arga eller ledsna och du förstår inte varför. Ja, det var mycket sånt som jag absolut inte känner igen mig, men jag förstår ju att de behöver se om det kan vara en annan slags problematik.
Och sen efter du har blivit testad av psykolog och jag har varit avundsjuk, så är det dags för läkarbedömningen. Vid läkarbesök kommer du få genomgå en somatisk undersökning. Och det tror jag när man liksom känner av med sinnen, är det?
Säkert, jag får höra något och lukta eller se
jag
något.
Jag tror
samtidigt
att det är somatiskt. Vi skiter i att googla och säga.
Det har jag också jättesvårt med. Många saker samtidigt. Alltså då, simultanförmågan är noll. Hör jag, alltså om någon säger någonting medan jag håller på, då måste jag lägga ner pennan, kolla upp. Alltså.
Ja, det är verkligen något som jag märker att om du liksom, det går verkligen inte. Det är inte så att du tycker att det är svårt, utan du kan inte skriva på ett papper samtidigt som någon pratar. Du kommer också få svara på frågor om ditt mående nu och tidigare. Mm. Sen gör man en sammanställning. Då går läkaren och psykologen igenom och sammanställer och bedömer tillsammans liksom all information de har fått om dig. Sen får du en återgivning. Du träffar den utredande psykologen för att gå igenom resultatet från utredningen. Du kommer även att få med dig våra rekommendationer utifrån det som framkommit. Du får gärna ta med dig en anhörig eller någon annan som du vill ska ta del av resultatet från utredningen. För de vet att folk med ADHD hör inte vad de säger, så det måste sitta någon bredvid som säger det. Okay.
Nej, men de tänker nog också att det kan vara bra, tror jag, för en anhörig att förstå att det är på allvar.
Ja.
Att man inte kommer hem och bara, jag har ADHD och det är för att jag inte hör vad du säger när bla bla bla. Alltså jag tror att det är bra att de också kan fråga frågor.
Det är säkert jättemånga som kommer i par eller med föräldrar och det är bara att nu behöver den här personen stöd. Och sen kommer du få ett skriftligt utlåtande som du kan visa för vem du vill. Det kan komma till nytta framöver, exempelvis kontakt med myndigheter eller sjukvård.
Så jävla bra.
Alltså det borde verkligen finnas en
annan kö för oss, för exakt, vi orkar inte kö.
Det borde verkligen finnas en gräddfilslane om man har den här typen av problematik.
Verkligen.
Man kan inte ha liksom
någon från Skatteverket som faktiskt kommer hem till en
och behöva sitta i ett väntrum där folk låter, någon prasslar med ett papp. Det är kallt, alltså hur fan ska man orka?
Då får någon från Skatteverket komma hem till en och hjälpa en att skriva under deklarationen. Ta med den till.
Det stämmer.
Så att folk inte behöver trycka under dem under dörren natten innan de ska gå in.
Ja, det är helt sant. Och, ja, det är verkligen, alltså det vore topp om vi kunde anpassa systemet till de människor som lever och verkar i systemet, inte bara de som har hittat på det.
Nej.
Alltså om man kunde tänka, okej, vad finns det för olika typer, alltså, kom igen, och jag förstår att det är färdigerna inte 100% då, men hitta något som är helt okej, och så har vi 4 kategorier och sen så får man olika bemötande beroende på vilken kategori man är.
Jag gör den här utredningen privat på ett ställe som heter nina.se, men det går jättebra att göra också genom vårdcentralen om man känner igen sig kanske i det som jag säger eller andra saker om ni har gjort kanske ADHD-testet genom podden eller så. För det är ju jätteliten procent kvinnor jämfört med killar som har ADHD-diagnos. På grund av att vi, liksom, samhället gör att vi måste lära oss att ha koll och vara snälla och allt det där. För annars så blir vi utanför samhället. Killar däremot är ju bara charmiga om de är högljudda och...
Killar blir ju också ofta hjälpta av tjejer hela livet då. Alltså som tjej att inte kunna betala sina egna räkningar, alltså då är man ju liksom längst ner på totempålen.
Först kommer valbajs, sen kommer
alla står och pekar och skrattar. Så där vill man inte vara i alla fall. Men en kille som inte kan betala räkningar är nästan sexigt.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge gärna podden 5 stjärnor. Ha det så bra!
Hejdå!
Podplay.